Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Landskrona Boys-podden är tillbaka och vi har celebert besök här i poddstudion. Adam Egnell, varmt välkommen till oss.
Tack så jättemycket, kul att vara här.
Hur mår du idag?
Nej, mycket bra. 3 poäng senast och ledig dag idag, så det är skönt.
Mm. Vi börjar i sedvanlig stil med en faktaruta innan vi ska prata om allt möjligt kring din karriär och ditt fotbollsspelande i Boys. Men vi börjar med en väldigt enkel fråga. Hur gammal är du?
24.
Var bor du?
Landskrona.
Vad gör du vid sidan av fotbollen?
Spenderar tid med flickvän, kollar fotboll, NBA, NFL. Det är det jag gör.
Familj?
Mamma, pappa, lilla syster och flickvän.
Moderklubb?
Borens IK i Motala.
Senaste åt, vad åt du?
Vad jag åt? Igår åt vi korv stroganoff. Det var gott.
Senast du pratade i telefon, vem pratade du med?
Min barndomsvän och bästa kompis hemifrån Motala. Tror vi pratar nästan varje dag.
Senast du tittade på tv, vad såg du?
Alla mot alla.
Senast du lyssnade på musik, vad lyssnade du på?
Avantgardet.
Din viktigaste vardagsrutin?
Kaffe på morgonen, tror jag.
Vad har du som fritidsintresse?
Fotboll har det varit hela livet. På senare år så NBA och NFL har jag börjat följa mer och mer. Sen lyssnar jag en hel del musik också.
Tyngsta merit?
Oj, jag har inte vunnit någonting. men när jag var yngre så var det väl att få spela landskamp. Sen är jag stolt över att få representera Landskrona Boys.
Bästa fotbollsmatch som du har spelat?
Jag säger väl derbyt mot HIF på Olympia.
Bästa spelaren som du har spelat med?
Spelat med många väldigt, väldigt duktiga, men jag säger Filip Ottosson.
Bästa spelaren som du har spelat mot?
Han var inte lika bra då som han är nu, men när jag spelade landskampen mot England så mötte jag Mason Mount. Och då såg man redan där att det var något annat.
Jag förväntar mig att du skulle svara just det namnet. Vi ska komma in på just de landskamperna senare i avsnittet. Men vi fortsätter med fakta utan bästa tränaren som du har haft?
Jag säger väl 2 år av Billy Magnusson och Max Mölder.
Din favoritboysare genom alla tider?
Amir Kadura.
Varför?
Jag har blivit en väldigt nära vän och den spelare och människa som bryr sig väldigt, väldigt mycket om Landskrona Boys.
Inspiratör?
Ja, verkligen.
Han kan också en inspiratör. Du kan väl svara.
det är han. Men inspiratör, jag får väl säga pappa.
Pappa Niklas, som vi också kommer att prata om mer senare. Ditt livs värsta ögonblick?
Ja, men det är väl när någon nära släkting har gått bort.
Ditt livs bästa ögonblick?
Oj. Vad ska jag säga nu? Nej, men jag säger när jag såg Arsenal slå Tottenham på plats. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. 3 år sedan tror jag.
Där stänger vi faktarutan och så tar vi avstamp i det som hände i söndags. För då spelade du fotboll i Eskilstuna med dina boyskamrater och vann med 1-0 efter ett sent mål från Robin Tsarbic. Jag såg att du och just Amokadora pratar ganska mycket där direkt efter slutsignalen. Det syntes på tv-bilderna. Vad pratar ni om?
Jag fick sms skickat direkt till mig efter att det såg ut som jag skulle slå ner han. Men
det var hetsk stämning verkade det som.
Ja, för vi kollade på det i bussen sen efter och vi bara skrattade för när han och jag pratar, vi kan ha väldigt högt i tak till varandra eller med varandra heter det. Och så, men det var inga problem. Vi diskuterade någon situation och sen började vi prata lite mer om speciellt om matchen tror jag. Så det var bara två engagerade boyspelare tror jag som diskuterade matchen. Så det var ingenting annat.
Det är 10 poäng upp till den allsvenska kvalplatsen och det är 10 poäng ner till den negativa kvalplatsen. Vad vill ni få ut av de sista omgångarna här?
Nej, men det är ju det tråkiga svaret. Vi tar en match i taget såklart. Men vi är väl ändå inne i en väldigt positiv trend. Sen har vi tappat lite för många poäng än vad jag tycker vi borde ha tagit de senaste matcherna. Öster hemma skulle vi kunna ta 3 poäng. Nu får du hjälpa mig här. Sen hade vi en till Sundsvall var det va? Där vi också skulle ha 3 poäng. Och åkte väl på en plump borta mot Skövde där. Så det var väl 3 jobbiga poängtapp som hade vi tagit 3 poäng i de matcherna så hade vi haft ännu närmare. Men då hade vi varit närmare där topp 3 och då är det klart att då hade man kunnat sikta mer på det de sista matcherna nu. Men vi fortsätter att utveckla vårt spel och jag tycker det ser bättre och bättre ut för varje match. Och vi känner oss väldigt trygga i vårt sätt att spela nu och många spelare som är i bra form och vi försöker väl bara bygga vidare på det och försöka vinna återstående matcher här nu.
Det har ju gått, som du är inne på, lite upp och ner under säsongens gång. Men har du känt under de riktigt fina perioderna när ni har haft goda sviter och så att vi kan blanda oss i toppstriden på riktigt? Eller har det snarare först handlat om att vi ska säkra ett kontrakt, inte behöva tänka på bottenstriden i den här konstiga och väldigt jämna tabellen?
Nej, men det är som du säger, det är en väldigt konstig tabell och det har det varit de senare åren. Du kan vinna 2 matcher och då kan du ha häng på toppen, men förlorar du 2 matcher så kan du vara inblandad på riktigt i bottenstriden. Och det är bara att kolla tabellen nu, det är många bra lag som riskerar att åka ut till och med. Så det är en väldigt speciell serie och det pratar vi rätt mycket om, att det är väldigt jämnt och det gäller att hitta, komma in i en positiv trend och då vet man att då kan man plocka poäng och då kan man ta avstånd från botten och samtidigt närma sig toppen. Så det är som sagt en väldigt speciell serie. Så det, ja.
Vilken potential ser du i den här gruppen som boys har format här nu? Det är ju många som har kontrakt över nästa säsong också.
Nej, men det finns väldigt, väldigt många duktiga fotbollsspelare och det är många som har visat det i år och samtidigt så har vi ett väldigt ungt lag också, så det är många som kommer fortsätta utvecklas och ta steg. Så det är en väldigt intressant spelargrupp med tanke på att den är väldigt ung och ändå kan prestera väldigt bra i många matcher också. Sen är det klart att det har gått upp och ner. Och det är väl så det kan bli när man tappar en spelare inför säsongen och ersätter med nya. Och det kan ta tid att komma in i ett nytt lag. Samtidigt så de som har kommit in har gjort det jättebra och utvecklas för varje dag. Och jag tycker vi tar steg hela tiden som grupp också. Så det kan bli väldigt, väldigt bra i framtiden.
Nu när du gick hit till vår redaktion, kunde du gå ostört på Helsingborgs gator efter det du ställde till med på Olympia i slutet av augusti?
Ja, men jag tror det är lugnt. Jag vet inte om de känner igen mig, men det är klart att det var en rolig kväll och den kommer man bära med sig hela livet.
Ja, vad betyder det för dig där och då? Du kliver fram till straffpunkten. Det är typ det sista som ska ske i ett känsloladdat derby. Du kan skjuta hem 3 poäng till Landskrona och du gör det.
Nej, det är klart det var jättespeciellt. Man bor i Landskrona och har förstått hur mycket fotbollen betyder för staden och rivaliteten som finns med Helsingborg. Vi slog dem i våras och hade chans att ta 6 poäng av dem. Och vi gör en väldigt bra första halvlek, kommer jag ihåg. Sen HIF på Olympia, det är klart att de kan få ett lite tryck där hemma och det fick de lite andra och får in en boll. Men sen blir det ju speciellt att vi får en straff i, ja, det är nästan sista minuten. Och jag skulle ta den och det var bara att försöka samla sig och fokusera på vart man skulle slå den. Och sen fick man se efter vad som skulle hända och det blev ju, ja, det kunde inte bli så mycket bättre.
Du och hela den här boysupplagan har ju skrivit in er i historieböckerna med tanke på vad ni har ställt till mot värsta rivalen. Men det finns ju fler dimensioner i den här storyn, att det var just du som avgjorde. För du hade en svår vår och du pratade om det i den mixade zonen efter att ha avgjort derbyt också. Du berättade om sedermera även för min kollega Sebbe efter någon match för några veckor sedan, att det var bröstsmärtor, det var huvudvärk och du där och då ville du inte spela fotboll. Med tanke på det du var med om några månader tidigare, vad betyder det för dig att hamna i den situationen på Olympia?
Nej, men det är väl klart att för egen del så blev det väl lite extra speciellt också. Det är klart att matchens betydelse och straffens betydelse redan där är det väldigt speciellt. Men som sagt, jag har pratat lite om det och jag hade en period under våren där då jag hade det lite tungt. Men jag tog mig tillbaka från den och att få stå där i ett derby och få slå in den avgörande straffen, det kändes lite som att det var menat.
Kan du beskriva den jobbiga tiden i våras?
Nej, men det är väl speciellt för det. Man får väl ta in hela året som har varit. Förra säsongen, kan vi börja där, så var det mitt första år i Boys. Det är väl alltid så när man kommer till ett nytt lag. Man ska komma in i gruppen, man ska komma in i ett nytt sätt att spela och bygga relationer på utanför plan. Och det funkade bra, jag hade ett jättebra förra år och kände att jag gjorde en okej säsong. Men andra året så vill man ju steppa upp ännu mer och göra det ännu bättre. Så hade vi väl tappat mina 2 mittfältskollegor från det året i Filip Ottosson och Melker Hajer. Och då kände jag väl att jag ville ta ännu mer ansvar till året som kom och det vet jag att klubben också ville. Så jag tränade väldigt hårt under december månad och la på mig några kilo muskler och såg verkligen fram emot att dra igång säsongen i januari. Sen 2-3 dagar innan vi ska börja träna så får jag halsfluss. Och det kom som en liten smäll. Man hade tränat bra under vintern och så tappar man det och inte kunde vara med från start. Det var lite jobbigt.
Och du tappade de kilorna som du hade byggt upp också?
Ja, men det blir väl lite så när man får halsfluss. Man kan knappt äta eller dricka. Så jag låg väl hemma i sängen i några dagar och ja, kunde inte äta och dricka och så. Som det är när man har halsfluss, det är inte jätteskönt att svälja då. Men det var inget mer med det och det var ju bara januari så det var ju lugnt. Det var ju nästan 4 månader till seriepremiär så det var bara att köra igen. Så började jag träna och vi hade lite träningsmatcher där innan Svenska Cupen och sen drog den igång och vi var uppe i Stockholm i första omgången och det behöver vi inte prata så mycket om kanske.
6-1 till Djurgården så har jag sagt det.
Sen hade vi ju BP borta helgen efter. Vi vinner den matchen och gör en ganska bra match. Men i slutet av matchen så är det en situation när jag skadar foten och kan inte slutföra den matchen. Och känner att det är något fel i foten men vet inte riktigt vad det kan vara. vi kollar lite på det och så, men jag kan ändå träna och spela och så. Så det fanns någon liten skada där, men jag kunde ändå, som jag sa, vara med och träna och spela. Och sen körde jag på under försäsongen där och så fram emot seriepremiär. Men det låg något där att foten, det var något fel med foten och det störde väl mig. För jag kunde veta att vi pratade om att jag inte kunde, eller man såg på mig att vissa situationer så kanske jag backade lite, för jag visste att men om jag gör den här vändningen eller den här tacklingen så kommer jag få ont i foten. Och samma med tillslag också, så fick jag ont i foten. Så till slut så kollade vi upp det. Men vi kollade upp det tre dagar innan seriepremiären mot Sundsvall. Och det var väl lite stressigt, för jag visste att det hade varit något problem med foten. Och så var det tre dagar till premiär och den vill man ju inte missa. Så, och det visade sig vara något litet ledband som hade fått sig en smäll men läkt bra av sig självt under tiden. Men det hade ändå påverkat mig under en längre tid och så. Men jag kunde ändå spela och sen förlorar vi uppe i Sundsvall och förlorar hemmapremiär mot Utsikten. Och som fotbollsspelare så påverkas man väl rätt mycket av resultat, i och med att det går ut på att vinna eller förlora. Så det var väl jobbigt att vi förlorade de där två matcherna. Dels för man vill få en bra start på säsongen, men också ansvaret gentemot supportrar och klubb och så. Så det var jobbigt, men sen hade vi hemmamatch mot Skövde och då kände vi väl att det var dags att ta tre poäng. Och vi skulle göra om lite formationsmässigt och jag skulle få en liten annan roll som skulle passa mig väldigt bra, och det kändes bra. Sen några dagar innan Skövde-matchen så åker jag på halsfluss igen. Och det kommer jag ihåg var riktigt tungt där och då. Men just att vi hade fått den starten med två förluster och vi hade väl inte spelat jättebra och jag var väl inte jättenöjd med mina insatser, även fast jag inte varit kass, och vill man alltid göra det ännu bättre. Så det var jäkligt tungt att åka på halsflussen igen och missa den sjunde matchen, men vi löste tre poäng och gjorde en väldigt bra match där. Sen med tanke på min tidigare klubbadress så visste jag att i fjärde omgången skulle vi åka till Göteborg och möta Gais, och det är en match man verkligen vill spela. Har många lagkamrater och kompisar kvar som spelar där, och det är en speciell match som man vill spela liksom. Så jag stressade väl tillbaks i den matchen. I efterhand skulle jag väl inte ha spelat den, för jag var väl kanske inte helt frisk. Och vi förlorade den matchen, och jag kommer ihåg att jag dagen efter kollade om matchen och kände att jag men inte alls var nöjd med min egen prestation, och jag kände inte riktigt igen mig själv och så. Jag var inte dålig, men jag har höga krav på mig själv och ville hjälpa laget ännu mer, och kände att det gjorde jag inte den matchen. Så kom ihåg att när jag kollade om den matchen så var det var jobbigt att kolla om den. Jag brukar nästan alltid kolla om matcher och har inga problem med det, utan kan vara ärlig mot mig själv och lär mig av misstag och vad jag kan göra bättre och vad jag gjorde bra i matcherna med. Så där var jag inte nöjd alls, och sen hade vi träning och jag kände mig låg på energi hela den träningen. Och sen det var en lättare träning, det var, tror jag, var dagen efter match, och det var ingen jobbig träning så. Sen i omklädningsrummet efter så har jag duschat och så. Sen från ingenstans så får jag ett tryck för bröstet och tänkte men det släpper väl snart. Så jag satt kvar lite extra i omklädningsrummet och tänkte att jag skulle släppa, men det gjorde jag inte riktigt. Så jag gick bort till gymmet och pratade med Sebbe Ceder, som inte är kvar längre tyvärr. Det lät som att det...
Ja, han är ju, ja, han har nog det ganska roligt i Schweiz och Lausanne, bra, hoppas vi i alla fall.
Ja, absolut, och ja. Det är han verkligen värd. Nej, men
vi får se, han kanske återvänder också, han ska ju ta ett beslut i december.
Vi får se. Nej, men så gick jag bort till han och pratade med han och sa att jag hade bröstsmärtor, och då sa han, ja men åka in till akuten och kolla bara ifall det är något. I och med att man har varit sjuk och börjat träna så finns det ju risk för hjärtmuskelinflammation och så. Men jag ville väl bara åka hem då, så jag sket i det. Och tänkte väl att det skulle släppa. Sen vaknade jag dagen efter och har ännu mer ont i bröstet. Och då kände jag, nej, nu måste jag åka till akuten. Så då åkte jag in och kände att det är något som är konstigt. Så gjorde tester och allt sånt. Och det visade sig inte vara någonting fel alls. Och då kände jag, nej, det kan inte stämma. Det var några värden som hade gått upp. Men det var normalt när man hade varit sjuk och börjat träna. Så det var ingenting. Och då vet jag att läkaren frågade mig där och då om jag hade känt mig stressad under en längre tid. Och så. Då började jag reflektera över det och kände att ja, jag har ju haft lite grejer under hela året som kan ha påverkat mig. Och då pratade jag lite med läkaren om det och då slog det mig att ja, jag kanske har varit stressad med tanke på halsfluss och den här foten och lite sämre prestationer.
Pressen du la på dig själv också inför säsongen.
Ja, men precis. Och inte hade levt upp till det som jag såg på det. Så då tog jag i kontakt med Daniel Ekvall, fotbollspsykolog.
Ja, precis. Både i landslaget och IFK Norrköping.
Ja, som jag har haft kontakt med innan och känner sen tidigare. Så då hade jag ett samtal med han och berätta ja, med de sakerna som jag precis har berättat. Och då sa väl han att ja, men det låter som jag har varit stressad under en längre tid. Och det är många faktorer som kan ha påverkat det. Men under den här tiden så har jag inte tänkt på det eller reflekterat över det. Men det har funnits där i huvudet hela tiden. Och efter den här Gais-matchen så fick jag smällen. Då kanske det hade samlats ihop. Det som hade varit under året och så då kom det där, fick jag ja men, hela lasset till slut liksom. Och under den här tiden innan samtalet så började jag få väldigt ont i huvudet. Jag hade konstant huvudvärk och de här bröstsmärtorna, det försvann inte. Utan det var 24 timmar om dygnet liksom. Jag kunde inte sova, jag hade ingen energi och kände väl inte igen mig själv och det gjorde väl inte min sambo heller, utan hon förstod väl att det var något som var fel också. Så då hade jag väl en period på några dagar, eller några dagar, det var väl mer än där, men där jag ja, men hade de här bröstsmärtorna och konstanta huvudvärken och hade ingen som helst tanke på att åka och träna. Jag ville bara må bra igen, för det gjorde jag inte under den tiden och det var en väldigt speciell tid och, men jag hade jättebra folk runt omkring mig, min sambo, familj, spelare, ledare, hanterade situationen jättebra och det var bara att acceptera att just nu är inte det viktigaste att spela fotboll utan att komma tillbaka på banan igen och det tog sin tid och det var bara att acceptera. Och
ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Till slut så hittade jag tillbaka och hade energi att komma till IP och börja träna. Men där och då var jag bara glad att spela fotboll igen. För det, när det var som värst så ville jag inte spela fotboll och så då var det en period där jag var på IP bara för att vara på IP för jag, det var kul att spela fotboll igen och då hade jag inga som helst tankar på att starta nästkommande match utan jag var bara glad att spela fotboll och träffa lagkamrater och så och det, jag spelade inte så mycket fram till sommaren, och det var väl för att jag presterade inte tillräckligt bra på träningarna, och det var väl för att jag bara var där för jag tyckte det var kul att spela fotboll. Och sen mer och mer började jag hitta tillbaka igen och kände att jag var där och började konkurrera, samtidigt som laget gjorde det väldigt bra under den perioden också. Så då var ju bara att acceptera att här kommer jag inte få spela just nu. Men sen körde jag på igen och det blev bättre och bättre. Och som tur var så var det ingen lång period. Vissa kan ju ta väldigt, väldigt lång tid att hitta tillbaka, men för mig så tog det inte alls lång tid, utan det var väldigt skönt. Och men det ledde väl fram till att det blev ännu speciellt, ännu mer speciellt att få slå in den där straffen i derby, tror jag.
Att kliva fram där i ett liksom pressat läge, det är det ju för vem som helst. Men med tanke på pressen som du hade lagt på dig själv och det du hade varit med om, var det inte ett risktagande att kliva fram och ta den här? Tänk, vad hade hänt om du hade missat? Eller du kände dig så pass stark och förbi det här, den här jobbiga perioden, att det var inga större problem?
Nej, men jag tror att det är klart att det var en tuff period de där dagarna, veckan då jag mådde dåligt, men man kan lära sig saker av allting, och jag tror jag lärde mig väldigt, väldigt mycket av den perioden. Och i slutändan handlar det om att jag spelar fotboll för jag tycker det är det roligaste som finns. Och när man har den perioden jag hade, som jag sa, så lärde jag mig väldigt mycket av det. Och efter det så, tråkigt att säga, men det är bara fotboll också. Det är bara en del av livet. Livet är så mycket mer än bara fotboll. Sen är det klart att man har ett ansvar mot sig själv, mot sin klubb och lagkamrater och allt sånt. Och det ska man ta på fullaste allvar. Men i slutändan så är det bara fotboll också. Och jag lärde mig mycket av den perioden och kom väl ut väldigt mycket starkare ur den. Och när jag väl skulle slå straffen så, det är klart jag var medveten om att det var en väldigt viktig straff och så, men där handlade det bara om att fokusera på det man ska göra, och jag hade bestämt mig innan ifall det skulle bli en straff att jag skulle skjuta, och då var det bara att behålla den tanken och fokusera på att slå den tillräckligt bra.
Det var också kontraster gentemot derbyt i Landskrona i maj, då satt du kvar på bänken. Det var ju kopplat till den här jobbiga period.
Ja, men det var väl under den perioden då jag inte, jag tränade, men jag tränade inte, om man kan säga så. Så jag visste väl att jag inte skulle spela, och det var väl tur att jag inte spelade heller. Och där hade jag en bra dialog med Billy och Max också, att där var jag medveten om att det var många andra spelare som skulle gå före, och det var nog bra där och då. Men då spelade jag ingenting i den matchen, och det var väl en match man hade sett fram emot under hela året. Man visste vad derbyt betydde för Landskrona, och det är klart man ville vara en del av det, men jag fick vänta till andra matchen och för att vara en del av en derbyvinst på riktigt.
Du kommer från Motala, det gör även din sambo. Jag åkte igenom Motala när man åker uppåt i landet via tåg, och man får ju se idrottsplatsen då exempelvis. Ja. Men för dem som exempelvis jag då, som bara har sett den lilla delen av Motala, hur är det att bo där uppe?
Nej, men det är väl en lugn och liten stad. Det är väl ungefär samma storlek som Landskrona. Men som sagt, en väldigt lugn stad, och händer inte jättemycket, men en fin stad, och ja, det är väl det jag kan säga om det.
Din pappa Niklas, som du nämnde tidigare i faktarutan, han spelade ju för Motala och gjorde väl något mål mot Gais i Superettan, har jag för mig. Och har även ett förflutet som tränare och är fystränare och analytiker för svenska U21-landslaget nu, va?
Ja.
Han har någon dubbeltitel.
Ja, det är väl fys också.
Ja, fys och analys, va?
Ja, det är någon blandning där, tror jag. Sen var han iväg på dam-VM som analytiker nu också. Och sen har han jobbat med fotboll ända sedan jag var liten. Så jag brukar ha svårt att svara på vad han jobbar med, för jag vet inte exakt, brukar jag säga. Men
det är avancerat.
Det är något med fotboll i alla fall. Så
det, han har ju en väldigt, väldigt kort session i den här stan också, i HF, hösten 2019. Mm.
vad har han betytt för din fotbollskarriär och för ditt fotbollsintresse?
Jag ska inte säga allt, men det är väl någonstans där det börjar, att ha en fotbollsintresserad pappa, men också väldigt fotbollsintresserad släkt. Farbror, morbror, morfar, farfar. Ja. Det är en fotbollssläkt, och då blir det väl ofta att man kommer in i det ganska tidigt. Sen vet jag, så mycket kommer väl från han. Sen är det klart att man, när man väl är inne i det, så fastnar man väl ganska lätt själv också. Men det är klart att hade det inte varit för han, så hade jag kanske inte kommit in på fotboll, det vet jag inte. Men det är väl någonstans där det börjar i alla fall.
För, många i din släkt har liksom spelat fotboll, inte bara varit intresserad utan även spelat.
Ja. Låg nivå, men det är ändå mycket fotboll.
Finns det någon koppling till Linus Wahlqvist Egnell, landslagets högerback också, med tanke på hans nya efternamn? Innan hette han ju bara Wahlqvist.
Ja, pappa var ju i Norrköping när Linus var där. Då jag tror det är ingen, vad säger man, nära släkt, det vet jag i alla fall. Mm. Sen vet jag inte om det är på långt avstånd, för det är inte jättevanligt efternamn, men det ska inte finnas någon nära släkt vad jag vet i alla fall.
Ni får släktforska där. Man vill ju veta.
Ja,
jag läste, jag tror det var i Korren, att du var, du fungerade typ som någon form av maskot på träningar och i omklädningsrummet när din pappa spelade. Du var väldigt närvarande som liten och fick se fotbollen från insidan, bakom kulisserna. Vad gjorde det med dig när du var barn?
Ja, det kommer jag inte ihåg, men det gjorde det säkert väldigt mycket. Han spelade ju själv, och sen hade han en period på, jag tror det var 4 år, då han var assisterande tränare i Åtvidaberg, 1 år i Superettan och 3 år i Allsvenskan. Och då vet jag att jag var där väldigt mycket kring träningar och matcher, och när man får se det så nära inpå, så tror jag det, då blir man ännu mer sugen på att vara där själv en dag. Så jag tror man fick se mycket och har kollat väldigt mycket fotboll genom åren. Så där någonstans så tror jag det, den här drömmen om att få spela själv i Superettan, Allsvenskan, växte ännu mer när man har fått vara med bakom kulisserna lite mer så liksom, och få se det inifrån på ett annat sätt.
Du klev ju fram som ett löfte i tonåren också där hemma i Motala, och när du var 17 så fick du spela 2 ungdomslandskamper mot England, där du mötte då Mason Mount som du berättade om tidigare. Du spelade med bland andra Siadak Sabanovic och Anel Hachmed Hotsic. Det blev de enda ungdomslandskamperna för din del. Hur var den tiden när du blev kallad till sådana ärofyllda uppdrag?
Nej, men det är klart att där och då var det ju väldigt, väldigt stort. Jag vet att man pratade mycket om de här landslagslägena på Bosön, och där alla ville ju spela landskamper. Och sen fick jag den möjligheten efter några läger på Bosön, och det var ju väldigt stort där och då. Speciellt att det var mot England också. Jag är Arsenal-fan sen väldigt, väldigt ung ålder, och det gör det väl lite extra med England också. Så det är klart att det var väldigt, väldigt häftigt där och då. Och vet, vi var i Stockholm och spelade de där dubbellandskamperna, och för att möta England, som sagt, gjorde det ännu mer speciellt för mig. Och nej, det var väldigt, väldigt häftigt.
Det misstänker jag accelererade dina drömmar om att nå proffslivet också. Jag menar, spelar man mot England och är 17 år och har på sig den gula tröjan, då har man inte drömt tidigare, så börjar man väl drömma då?
Nej, men det är klart. Sen har jag väl haft de drömmarna sen väldigt, väldigt ung ålder, som väldigt många andra också. Sen är det klart att när man får spela landskamp när man är 17, så är det väl något tecken på att man i alla fall kan göra något med en boll. Så det är klart att då kände man väl att ja, men nu har man chansen att ta ytterligare steg och så. Sen vet man att bara för man spelar landskamp när man är 17 betyder inte det att man kommer bli elitfotbollsspelare, utan det kommer krävas ett hårt jobb, och det kände jag väl att det var ett bra steg på vägen att få vara med och om den erfarenheten, och sen var det bara tillbaks till Motala och knugga på, och sen får man se vart det tar.
Ja, för det blir ju inte fler ungdomslandskamper, och du blev kvar i Motala ett par år till. Hur var det?
Nej, men jag fick väl börja spela seniorfotboll väldigt tidigt. Jag var 16 när jag debuterade i Division 2 med Motala. Alla tar ju olika vägar, och det är omöjligt att svara på vilket som är den bästa vägen, för det är så pass individuellt. Men för mig lärde jag mig väldigt, väldigt mycket av att spela seniorfotboll tidigt. Även, det var inte på jättehög nivå, men Division 2 var rätt bra på den tiden, och det gav mig väldigt mycket. Jag var väldigt liten under alla mina år, ganska kortväxt, och hade väl problem med fysiken, och det ledde väl till att försvarsspelet inte var superbra kanske. Men det lärde jag mig väldigt mycket av, att få spela seniorfotboll tidigt och få vara i ett senioromklädningsrum. Och det skiljer väldigt mycket på ungdomsfotboll och seniorfotboll, och som jag sa, det lärde jag mig väldigt mycket av. Och jag gjorde 3 år tror jag i Division 2 med Motala.
Det är korrekt.
Ja, det stämmer. Mm. Så det var ju en bra tid och lärde mig mycket av seniorfotbollen. Så det var, passade mig väldigt bra.
Men var det inte aktuellt med någon flytt till någon större klubb under de åren?
Alltså, där och då så vet jag att vi pratade om att seniorfotbollen gav mig väldigt, väldigt mycket, och skulle man gå till någon akademi eller så, då skulle man få spela ungdomsfotboll, kanske U17, U19. Och jag kände att seniorfotbollen skulle jag lära mig väldigt mycket av, vilket jag gjorde, och där och då var det aldrig aktuellt, utan trivdes bra i Motala. Jag fick bo hemma och gå klart skolan och ha min familj och närmsta vänner runt omkring mig hela tiden, så det passade mig väldigt bra, så det blev aldrig aktuellt. Så.
Inför säsongen 2019, då bytte du klubb, då blev du klar för Åtvidaberg i Division 1, och så blev det en ettårig sejour där innan du skrev på för Sylvia i ettan norra. Sylvia, samarbetsklubb med IFK Norrköping. Såg du Sylvia steget som ett steg in i Allsvenskan och IFK Norrköping?
Man visste väl om att det var en samarbetsklubb med Norrköping, och att flera spelare hade tagit steget från just Sylvia in till IFK. Så det är klart att det var en del av det, men det var inte den främsta anledningen, utan Sylvia spelade en fotboll som skulle passa mig väldigt bra, och hade ett bra lag som jag ville testa på och vara en del av. Hade en jättebra tid där. Utvecklades väldigt mycket som fotbollsspelare. Bra tränare, bra lag, bra medspelare, och vi gjorde ett väldigt bra år i ettan där. Vi hade hängt på toppen länge, men kunde inte gå hela vägen riktigt. Och som jag sa, så utvecklades jag väldigt mycket under det året och fick börja träna med IFK under den perioden. Och det var ju väldigt kul att få testa på allsvensk miljö och träna med och mot sådana duktiga spelare. Och det gav mig väldigt, väldigt mycket.
Ja, jag vill minnas att det skrevs en del om det, och att många utifrån tänkte att Norrköping kommer nu kontraktera dig. Sen så blev det ju tränarbyte från Jens Gustafsson till Rickard Norling. Du fortsatte väl träna några veckor eller någon månad under Norlings styre, men sen hamnade du i Gais istället. Var det tränarbytet som gjorde att du inte fick ett kontrakt, eller vet du vad som hände bakom kulisserna där, och hur nära kände du dig?
Nej, men när jag började träna med IFK så kände jag att jag gjorde det ganska bra. Det var inte bara så att jag var där och bara för att vara där, utan jag kände att jag kunde visa vem jag var som spelare och kunde prestera när jag var där och träna. Och framåt slutet av säsongen så var träningen nästan bara med IFK. Och då kände jag väl att ja, nu har jag möjlighet här att få ett kontrakt med IFK. Sen som du sa så var det väl ett tränarbyte som kanske inte gynnar mig. Det var inget som var klart och jag ska inte säga för mycket, men hade Jens varit kvar så tror jag att jag hade spelat Norrköping 2021.
Ett, ja.
Yes. Men jag tränade en månad under Norling och kände att jag gjorde det bra. Men sen fick jag beskedet att jag inte skulle bli erbjuden ett kontrakt. Och då hade jag väl, det fanns intresse från andra klubbar redan efter säsongen där med Sylvia. Men i och med att jag tränade med Norrköping då och kände att jag var nära och indikationerna tydde på att jag skulle få ett kontrakt, så sa väl jag att nej, jag kommer gå för IFK. Sen om det var dumt eller inte, det vet jag inte. Men sen när jag fick beskedet att jag inte skulle få ett kontrakt i februari där, så de klubbarna som hade varit intresserade hade ju gått vidare med andra spelare och fyllt på sina trupper och kastades ut i en marknad i februari där många klubbar hade satt sina trupper, vilket är ganska vanligt. Och det var väl ingen jättebra situation där och då, för jag hade fortfarande ett år kvar med Sylvia. Så när jag fick beskedet av IFK så var det bara att acceptera det, även fast det var tungt, så fick jag gå ner och träna med Sylvia igen. Och det var bara att acceptera det och köra på. Sen ringde Guys och då var det bara att testa på det.
De klubbarna som du sa nej till eller som du ville avvakta med, var det idel superettan-klubbar eller var det även allsvenska intressenter?
Nej, det var väl mest superettan där och då.
Hörde Boys av sig redan då? Boys värvade ju dig ett år senare och Billy Magnusson sa att de hade haft koll på dig
hela vägen
från Silvia-tiden. Och så.
Ja, men jag tror det fanns en liten kontakt där. Men som jag sa så var jag väldigt inställd på Norrköping där och då och ville fokusera på träningarna för att visa att jag skulle förtjäna ett kontrakt. Så det blev inget där och då, men det blev året efter istället med Landskrona.
Och så gick du till Gais, gjorde en bra säsong på det personliga planet, en hel del poäng, men laget trillade ur. Det var ett turbulent år, motsatsen till vad Gais upplever just nu när de är på väg mot allsvenskan. Hur var det att spela i Gais 2021 när det inte alls gick bra för kollektivet och det var en hel del missnöje från supporterled?
Nej, men det är klart att det är skillnad på, jag har jättestor respekt för Sylvia och den tiden, men det är ganska stor skillnad att gå från Sylvia till Gais med tanke på historien och supportkulturen och det trycket som blir i en klubb som Gais. Så det var en omställning. Sen för mig var det första året på elitfotbollen i Superettan. Så det var ju också en omställning och klara av det. Men jag kände ganska fort att jag kom in i det snabbt och kände att jag skulle kunna prestera på den här nivån. Sen var det ju en väldigt speciell säsong. Vi hade perioder där vi var bra, men för många och för långa perioder där vi var dåliga och åkte ut via kval mot Dalkurd och det var ju väldigt mörkt. Så det var tufft.
Och då hamnade du i en ny speciell situation, för du hade ju kontrakt med Gais och det var ju faktiskt så att Boys köpte loss dig. Hur var den tiden där? Det dröjde ju och du blev väl klar i februari, ja, eller tänker jag helt fel?
Nej, det stämmer.
Ganska sent ändå. Hur var den vintern?
Nej, men den börjar ju med besvikelsen såklart att man spelar ur en klubb som Gais ur elitfotbollen. Liksom, det är ju tufft och för egen del så hade jag gjort mitt första år i Superettan och det är svårt att säga att man har gjort en okej eller bra säsong när ens lag åker ut, men jag tror jag gjorde över 10 poäng och kände att jag har tagit steg under hela det året och utvecklades mycket och kände att jag klarade av att spela på superettanivå. Men vi åkte ut och jag hade kontrakt året efter. Och det var väl en lång process av olika anledningar. Dels hade inte jag bestämt mig hur jag ville göra, om jag skulle vara kvar och, eller vad som skulle vara bäst för mig. Och om det skulle vara att vara kvar i Superettan i en annan klubb eller om det skulle vara att försöka hjälpa guys tillbaka. Och det vet jag att jag funderade väldigt länge på vad som skulle vara bäst för mig. Och till slut så tog jag beslutet att jag ville fortsätta spela i Superettan. Man känner ju en skyldighet när man är med och spelar ur en klubb, att nu ska jag inte säga för mycket för nu tog jag ändå andra beslutet, men man känner en skyldighet av att hjälpa klubben tillbaks. Men jag kände också för min framtida utveckling och vad som skulle vara bäst för mig, så kände jag att där och då så var det att fortsätta spela i Superettan och elitfotbollen och fortsätta ta steg där. Så till slut kommer jag fram till det här beslutet, och det tog ett tag mellan klubbarna och komma överens. Men till slut kom vi överens och då gick det väldigt fort och helt plötsligt var jag i Landskrona.
Under din tid i Gais så gjorde GP ett reportage med dig, och då frågade om vad du gjorde vid sidan av fotbollen innan du kom till Göteborg och Gais. Och då svarade du, citat: "Jag jobbar 2 dagar på ett lager och sen klarar jag inte mer. Så jag läste lite kurser de sista månaderna förra året. Främst läste jag upp lite svenska, engelska och matte som jag inte la ner så mycket tid på under gymnasiet." Ja. Det känns som du har satsat dina kort på en fotbollskarriär.
Ja, jag läste ju, det var ju under tiden i Sylvia då. Så man får inte jättebra betalt i division 1 och sen skiljer det mellan klubbarna såklart. Men där måste man ju ha en syssla vid sidan av. Jag tror det var 1-2 dagar på ett lager, men kände att nej, det här kommer inte funka. Och det var alltså alla val, inte alla val, men många val man tar blir kopplat till fotbollen och vad som kommer gynna en fotbollsmässigt. Och då kände jag väl där och då att stå och lyfta gräsklippare på ett lager inte skulle gynna mig och bli en bättre fotbollsspelare, så då var jag tvungen att hitta något annat. Och då passade jag på att läsa lite kurser som jag inte gjorde på gymnasiet, och det var väl också val jag tog då för att kunna träna mer och lägga mer tid på fotbollen.
Vad gör du vid sidan av fotbollen nu? Du är väl tränare i akademin, för något akademilag, Robin Sabic och Amor Kadura har ju också liknande roller, och du är den tredje där halvlagsspelaren som har någon form av tränarroll i akademin.
Ja, match ikväll P13.
Match ikväll P13. Vilka möter ni?
Bjärred, säger man så.
Ja, Bjärred. Ja, där kommer ju Patrik Andersson. Patrik, ja, Bjärred Andersson ifrån exempelvis. Ja. Daniel Andersson följdaktligen.
Ja. Nej, men det var inför det här året, så Kalle Wilstrand, ny akademichef, frågade spelartruppen om det var några som var intresserade, och så vet jag att jag fick frågan. Jag tror jag fick den vid sidan av lite också. Jag är intresserad av fotboll och har väl tänkt lite på vad man ska göra efter karriären, och jag har väl insett att det kommer bli svårt att göra något annat som jag inte har med fotboll att göra. Och det handlar inte om att jag inte vill göra något annat, utan jag är så pass intresserad, tror jag, att jag kommer ha svårt att lägga tid på något annat. Och då kände jag att ja, men, det här var kul att testa på och känna hur det är och stå på andra sidan på en träningsplan och driva övningar och planera och hjälpa till. Så då gick jag och Robin den första tränarkursen, om man säger så. Första utbildningen.
Bas 1 eller vad den heter. Mm.
Så då gick vi den och kände att ja, vi testar på. Och jag kände väl också att det var en möjlighet för mig att hjälpa Landskrona också. Och hade jag varit 13-14 år och det hade kommit en superettanspelare till mina träningar och gett mig tips och så, då hade jag uppskattat det väldigt, väldigt mycket. Och då kände jag väl att ja, men jag kan vara den personen nu till de här grabbarna. Och så två gånger i veckan så är jag med och hjälper till och ja, P13 i Landskrona då. Försöker vara med på de matcherna jag kan. Det brukar tyvärr krocka med våra matcher och det är så det är, men jag lär mig för varje träning och det är väl något intresse som växer där med kring tränaryrket. Sen är det förhoppningsvis många år kvar tills jag slutar spela fotboll, men vi får se vad som händer då. Men jag tycker det är roligt att få hjälpa unga boystalanger och lära mig av tränaryrket, så det funkar bra.
Innan den aktiva karriären är över då, det är som sagt många år till dess får vi hoppas. Vad är ditt långsiktiga mål? Vad är din största dröm med ditt fotbollsspelande?
Sen jag var liten så var det att spela i Arsenal, men det vet jag att jag inte kommer göra nu.
De har inte ringt på sistone.
Nej, dåligt med det. Ja. Så nej, men jag tror väl att man blir äldre och mer lugn i sig själv. Jag njuter varje dag av att få åka och träna och spela fotboll och få tävla om poäng på helgerna. Det vill man ju fortsätta göra. Sen är det klart man vill göra det på en så hög nivå som möjligt hela tiden. Och man vill bli bättre och bättre hela tiden. Det är klart att nästa steg för mig hade ju varit Allsvenskan. Och det är klart att det mest optimala hade ju varit att göra det med boys. Det är klart det är det jag vill. Och sen får man se hur, när det blir eller om det blir. Det vet man aldrig. Men jag känner mig väldigt lugn och ja. Det, som jag sa med åldern, att jag inte stressar upp mig. Jag tänker att om 2 år ska jag vara här och om 3 år så ska jag vara här. Och kanske man tänkte lite mer när man var yngre. Utan nu tar jag bara dag för dag och njuter av att spela fotboll och försöker bara bli bättre för varje dag.
Adam Egnell, stort tack för att du ville vara med i Landskrona Boys-podden.
Tack så jättemycket.
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.